Lukas 1, 30-35. Ängeln sa till Maria: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son." Amen. Det är, kan jag tycka, lite spännande text och sammanhang. Om man kunde hebreiska eller arameiska, så skulle vi kunna se den här ordleken som är faktiskt. Jesus kommer från, namnet kommer från Joshua. Och det är samma ord som betyder räddare och frälsare. Men det upptäcker man ju först när man får förklaring. Det betyder samma sak. Och det var ju en oerhörd överraskning och mäktigt budskap för Maria. Den här vanliga, ganska unga flickan, 13 år ungefär, när hon fick höra det. Samtidigt så fanns det en hel del bland folk så där som väntade på att Elias skulle komma tillbaka. Och en annan som skulle födas nu var ju Elisabets son, hennes, Marias äldre släkting. Och i en del texter och berättelser här så, från den här tiden om det här just, så det är inte så lätt att se om det menas, om det är Elisabet som menas eller Maria. Men det är kanske inte är så viktigt vem det är och hur det är. Jo, vem det är, att det är Jesus. Men om det har gått till genom ett under eller genom att en man har varit med. Utan poängen är att det är ingenting som är omöjligt att, för Gud att ordna det här. Helig ande handlar om. Gud har tänkt på mig, säger både Maria och Elisabet. Alltså ingenting är omöjligt för Gud. Och sen finns ju en liten beskrivning då att för att göra det legitimt, ordning och reda för de här människorna som ja, kanske är lite fundamentalister och noga med texter. Att det är av Davids ett som Josef är från. De är ju i alla fall trolovade, fast de är inte gifta. Och det var inte, ja, det gick egentligen inte för sig. Men eftersom man trolovade så, ja, det går någonting. Folk kan gå med på det. För Gud och Maria verkar vara Guds gode ande som är det viktiga här. Och då handlar det om framtiden. Inte att bevisa bakåt till gamla släktingar som är det viktiga. Utan det är Guds gode ande som ger oss hopp och tar sig så här nästan märkliga uttryck att låta Maria, den unga flickan, att föda den som ger oss en framtid och ett hopp. Alla hoppas på henne. Alla hoppas på hennes son Jesus. Alla förlitar sig på dem. Och du och jag kan lita på Maria och Jesus. Sen det är anden och glädjen och överraskningen faktiskt som är det viktiga. Biologin och bevisliga i texter, sällskap, släktskap, är inte det som är det viktigaste, utan det är glädjen och trosvissheten hos Maria och hos oss alla. En del jag har jobbat på 1980- och 90-talen i Latinamerika. Och då var det militärdiktaturer och det var inbördeskrig i en del länder. Och många män dog. Och byar och samhällen leddes av kvinnor med små barn faktiskt. Och att då få vara i gudstjänst med och i marscher med Maria och Jesusbarnet först var en oerhörd märklig situation och hoppingivande. Vi som är äldre, till exempel jag, minns ju i skolan när man hade kristendomsundervisning, så åtminstone i mina läroböcker så var det, man raljerade och skojade om katoliker som bad till Maria. Det var ju nästan avgudadyrkan och sådär, sa man. Och det stod ju faktiskt det också i officiella läroböcker. Nu är det annat. Men att komma nu till El Salvador eller Chile eller Guatemala och sådär och vara med om alla de här sprudlande gudstjänsterna där änkor grät över sina män som inte fanns kvar eller äldre söner och samtidigt gick i stora tåg med Maria främst. Maria, och så var det massa med Marier efter. Och de kände igen sig på en gång hur Maria fick kämpa och föda sitt barn och sen se sitt barn dö på korset. Det var ju precis som i verkligheten. Och denna innerlighet och längtan efter nytt liv tog tag i mig väldigt. Och då, de här protestantiska läroböckerna som såg ner på Maria-beskrivningar och så försvann ju bara. Det hörde inte till. Verkligheten var att få gå med Maria som var på Jesusbarnet. Därför att de känner igen sig i hela livssituationen och uppståndelsen efter döden var ju så verkligt, de här berättelserna, och hoppet satt ju i första rummet. Det tycks vara så att det viktiga är att Gud verkar genom sin ande. Inte att få ihop texter. Maria som var trolovad och inte gift var den som ordnade kontakten med oss och Gud därför att hon löd Gud. För Maria var inte av Davids ett och så därför hade ju Josef en stor roll att sätta in henne och Jesus i historien korrekt. Det handlar om den framtiden. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus och hans välde ska aldrig ta slut. Och nog kan man tänka sig det att alla de främst ortodoxa och katoliker från till exempel Syrien eller Irak som flyr nu. Där nästan alla har någon i familjen som har blivit dödad. Många i alla fall. Och så står det så här. Att verkligheten på sikt är inte döden. Utan livet. Någon att hoppas på. Och genom Maria som föder Jesus in i framtiden för oss i vår värld. Det spelar nog ingen stor roll hur allt gick till i samband med födseln. Hon, Maria, födde en frälsare, räddare för all framtid. Och vart ju bara efter en kort tid en flyktingfamilj som flydde till Egypten. Gud, Maria och Jesus gör en framtid för oss. Och vi får hänga med den. Vara med den. Och Maria här idag visar oss vägen till vår Herre Jesus Kristus. Amen.